Ja, då kommer det något som inte står i min inledning. Passningen kan jag inte missa. Den här sången är skriven av Levi Petrus. När skrev han den? Han skrev den på morgonen efter en vaknat med Gud. När han hade förlorat ett barn. Ett barn som han hade bett om helande för och räddning. Efter vaknatten så skrev han den här sången som är kanske något av det trosvissaste vi har i vår sångskatt. Temat på den här predikan är bönesvar. Och jag har skrivit några som skulle komma lite längre ner. Men jag tar det som min inledning. Att varje ärlig kristen måste erkänna att hon eller han inte upplevt att bönen har blivit besvarad. Och det är ett dilemma på många sätt. Det rör vår syn på Gud. Det rör vårt förhållande till Gud. Det rör kampen mellan det onda och goda. Det är så oerhört komplicerat och det är jobbigt många gånger i den personliga relationen med Gud. Varför svarar inte Gud? Eller varför upptäcker vi inte bönesvaret? Eller varför förstår vi inte att det är svar? För några av oss kanske vi ska vara tacksamma för att inte Gud ger oss allt vi ber om, för vi skulle nog bli ganska odrägliga. Om Gud svarade rätt upp och ner. Men jag tror att vår text idag ska kunna ge några ledtrådar in i det här. Samtidigt som syftet med bönesvar och hela den här predikan är ju att Gud hör bön. Gud svarar på bön. Och Gud gör saker och ting när vi ber. Vi ska läsa ifrån Lukas 11. De första 13 verserna som handlar om bön. En gång hade Jesus stannat på ett ställe för att be. När han slutade sa en av hans lärjungar till honom: Herre, lär oss att be. Liksom Johannes lärde sina lärjungar. Då sa han till dem: När ni ber ska ni säga: Fader, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Ge oss var dag vårt bröd för dagen som kommer. Och förlåt oss våra synder. Ty också vi förlåter var och en som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning. Han sa till dem: Tänk er att någon av er går till en vän mitt i natten och säger: Kära vän, låna mig 3 bröd. En god vän som är på resa har kommit hem till mig och jag har ingenting att bjuda på. Då kanske han där inne säger: Lämna mig i fred. Dörren är redan låst och jag har barnen hos mig i sängen. Jag kan inte stiga upp och ge dig något. Men jag säger er, även om man inte stiger upp och ger honom något för vänskaps skull, så gör han det därför att den andra är så påträngande och han ger honom allt vad han behöver. Därför säger jag er, be så ska ni få, sök så ska ni finna, bulta ska dörren öppnas. Till den som ber han får och den som söker han finner och för den som bultar ska dörren öppnas. Finns det någon ibland er som ger sin son en orm när han ber om en fisk? Eller ger honom en skorpion när han ber om ett ägg? Om nu redan ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, ska då inte fadern i himlen ge helig ande åt dem som ber honom? Amen. Några associationer kommer till förra söndagens predikan och till bibelstudierna, så att ni som inte är med på allting, ni ser att ni bara missar det. Men det, ni får fråga efteråt om ni inte är med i alla leden här. Det första, Jesus ber. Han behöver inte veta Guds vilja, den kan han. Han är Guds son, han har gudomliga egenskaper. Men gång på gång, han drar sig undan, han ber, han gör det så att lärjungarna blir så fascinerade över hur de ser hur han verkar. Så de säger, Jesus, lär oss att be. Och där återkommer vi till som vi sa förra söndagen. Bönens huvudsyfte är inte att jag ska tala om för Gud vad jag behöver, för Gud vet redan. Bönens huvudsyfte är att jag ska öppna för Gud. Det här området, Gud, som jag nu ber dig om, vill jag att du ska ta hand om. Och då sa vi förra gången, det är inte de många orden. Det är att vara konkret och nämna. Och det är också att hitta sitt tillfälle, sin kammare. Och var kammaren? Ja, ett låst rum. Där du är ensam med Gud, där det är du själv. Hitta det som för dig är din kammare, där du tar upp dina behov tillsammans med Gud. Vi pratade lite om Fader vår. Ni som har gått minne märkte ju att Lukas variant är lite tunnare. Inledningsvis så har Lukas fader, när Matteus har vår fader du som är i himmelen. Lukas har inte med låt din vilja ske på jorden som i himlen, och inte heller utan räddas från det onda, och sen är det bytt skulder och synder. Jag tycker nog att Matteus är den riktiga, den bästa. De här andra bitarna, de behöver vi i det här. Och vad sa vi om bönen? Jo, det här är först och främst en mönsterbön. Det är ett exempel på hur en bön ska vara. Tilltalet för Gud, för den han är. Lovprisningen, tacksägelsen. Bön om Guds rike, Guds vilja. Den begärande bönen. Att lämna, ta upp det som jag vill att Gud ska förse mig med. Förlåtelsebönen, bön om beskydd i kampen mellan gott och ont. Hur kan den här texten ge ledtrådar i det här med bönesvar? Ja, när Jesus tar bilder så tar han ju bilder som han är väldigt bekant med. Och så tar han också bilder som överraskar. Och så tar han bilder som blir kontraster. I vårt fall, alla känner igen den här bilden med mannen som kommer och knackar på. Och om ni kommer ihåg huset som förra året, om vi tar det här standardhuset, så är det ju reglade dörrar för att det inte ska komma in djur och annat utanför, som en ganska omständlig procedur där man drar fram för de här olika grejerna. Och sen ligger han dessutom inbäddad med sina barn. Man hade ju inte olika sovrum, utan alla sov i en enda hög oftast på den tiden. Alltså det är en komplicerande faktor för den här mannen som hör att vännen eller grannen kommer att knacka på. Men om han inte ger sig, om han fortsätter att knacka på, så kommer han så småningom att göra detta, säger Jesus. Då är det inte så att Gud är någon som vi måste tjata på. Om vi håller på tillräckligt länge och tigger och ber Gud om någonting, så kommer han ge oss det. Nej. Och det förstår ju allihopa som har det med, att vi vet att Gud är den stora givaren som kan ge allting. Vad är kontrasten i detta? Jo, den är den. Om vi ber och fortsätter att be, så kommer Gud att svara oss. Det är ju mycket säkrare än att den här killen släpper på all sin bekvämlighet och gör det som vännen ber honom om. Det är så 100% mycket starkare, så vi inte kan beskriva det, hur mycket mer Gud kommer att svara den som ber. Det är det Jesus vill säga. Alltså, håll på och be tills du får svar. För vad är det som kan hända då? Ja, och det här är ju den här uppmaningen, den som jag slutade förra predikan med. Då finns ju den i bergspredikan längre in. Här ligger den. Det här sammanhanget är ju inte i bergspredikan för Lukas. Och Lukas heter inte, den heter slättpredikan. Men det är en annan sak. Men det är där vi har det som finns i Lukas. Be så ska ni få, sök ska ni finna, bulta så ska han öppnas. Det är den som ber han får, och så vidare. Nu kommer en sån där dålig association igen. Men Söndagstidningen har ju ofta reportage om sökare. Och idag var det lite grann om yoga och lite annat och sådär. Tänk om de skulle kunna börja ha lite reportage om finnare också. För vad kan man säga om det här? Alltså hur många människor är det som söker sig till det här New Age-kittet eller det som har med det här? Vad är det de här människorna längtar efter? Är det inte egentligen Gud de söker? Vi har ju funnit Gud. Har du någon i din närhet som söker på de här områdena? Där kanske du ska vittna. Du kanske ska gå in och vara något tillsammans med den människan. Det här är Svensson som gör det här. Det är inga konstiga människor, det är vanliga människor. Det handlar egentligen, tror jag, om människans längtan efter något större. Man kan raljera, och jag gör det ibland med de här, med det här. Men sök så ska du hitta, finna. Ja, den här bilden om ormar och fisk och skorpion och ägg. Vad vill Jesus säga med den? Alltså det är så självklart att en far ger barnen det bästa man kan ge dem. Och ibland ger vi väl dem något som inte är det bästa bara, men vi tror det och vi klarar inte alla våra linjer. Vi kölar och vi gör annat, men det är en annan sak. Men vi vill ju ge barnen det bästa vi har. Och vi ger allting de längtar efter egentligen. Men vi har inte förutsättningar för det. Och det finns bitar i det här som gör att... Men vi ger ju absolut inte någon en orm när de ber om fisk. Eller en skorpion när de ber om ett ägg. Det gör vi som egentligen inte är gudomliga, säger Jesus. Hur kommer då Gud? Vad har Gud för syfte? Hur kommer Gud att svara? Vad kommer Gud att ge oss när vi ber? Han kommer att ge oss det bästa. En anledning till att vi kanske inte upptäcker bönesvaren, det är att vi inte ber tills vi har fått ett svar. En annan anledning kan vara att vi som inte är helt goda ber kanske Gud om ormar. Eller vi kanske ber honom om skorpioner. Men Gud vill ge oss fiskar och ägg. Och då måste bönen ha en process. Där det händer saker. Där det förändras. När jag ber och fortsätter att be. Och när jag nämnt för Gud att jag längtar efter något speciellt. En dålig bild igen. Ja, när jag kom hem från Afrika, en del av er kommer ihåg att jag var ute i Afrika, och när jag kom hem så hade jag bestämt mig, jag hade gjort ett beslut med Gud att jag skulle söka honom på allvar. Kristina, kommer du ihåg när du frågade mig i trappan här 1980 efter en gudstjänst, vad glad du är, Bosse, vad som har hänt med dig? Du trodde att det berodde på att jag hade träffat en flickvän. Men det var det inte, för Gud hade börjat förändra mig. Du kommer kanske inte ihåg det, men jag kommer ihåg det, Kristina, när vi gick ner i trappan och du frågade vad det var. Jag började med 4 bönämnen och jag höll på med dem. Och det var de här traditionella. Vad ska jag bo? Vad ska jag jobba med? Vad ska jag ha för tjänst i församlingen? Och så var det ju det här med livskamraten. Och jag var ju om en brunårig, mörkt ögd, idrottsintresserad, spännande flicka. Ja. Men Gud vet ju vad som är bäst. Så jag fick ju Margareta. Mm. Nej, men vad då? Jo, jag tror faktiskt att man ska vara så konkret att man gör det. Och sen upptäcker man att det kanske inte är det bästa för mig med den bönen. Vad har det hänt? Om killarna och jag satt och såg våra matcher hela tiden. Och Margareta också hade varit så idrottsintresserad. Vi hade ju inte fått någon mat. Och så vidare. Jag tror faktiskt att Gud är på detta personliga planet. på det nära planet, på det vardagliga liv som du och jag lever, att Gud vill ge oss fiskar och ägg i vår vardag. Men han vill att vi lever vårt vardagsliv tillsammans med honom. Att vi nämner våra önskemål. Att vi kontinuerligt ber om vårt liv så att han kan verka och leda oss in. Vad är bönesvarets bönesvar? Och jag har till och med skrivit ett fint ord i min anteckning. Ultimata bönesvaret. Vad var det? Jo, hur mycket mer ska inte Gud ge helig ande till den som ber honom? Det är det finaste bönesvaret Gud kan och vill ge. Han vill dela med sig av sig själv till oss. Han vill ta plats i vår inre, djupet av vår inre människa, så att det som Johanna läste inledningsvis i oss, när vi inte vet vad suckarna är till Gud, så finns Gud där inne och har den här relationen, ber till Gud utanför och det händer någonting. Vi är liksom inneslutna från djupet av personligheten med Gud, hela universums Gud som finns överallt i allt. Det finaste bönesvaret Gud kan ge, det är sig själv. Och visst har det hänt, om du tänker efter, att du har bett och du fick inte det du önskade. Men det har också hänt de gångerna, om du tänker på det, att du har fått frid. Plötsligt i en situation, du har inte fått lösningen, men plötsligt känner du dig trygg i det du är. Vad är det? Det är andens frukt, frid. Plötsligt kanske du i din kamp, man undrar detta, hur han, Levi Petrus, kunde uttrycka denna underbara glädje. Var det inte Gud som hade fyllt på med sån helig ande att frukten, glädje strömmade ut? På det sättet, ibland, när vi fylls av helig ande så utmanas vi, eller det utmynnar i annat, i tungotal, i det kraftfulla. Men det handlar också om detta, andens frukt, där inre kärlek, glädje, frid. Då har Gud svarat, Gud är på väg att svara på din bön. Jag vet inte om jag har berättat den här händelsen, men det är en sån där händelse som jag ofta använder i relation. När vi var på födelsedagskalat i Vårgårda, lille Dan, som numera är 1,93 och trebarnsfar och annat. Men han var rätt så liten, ljuslätt pojke, och så sitter vi där, förbarnen hade ju gett sig iväg, och så plötsligt kommer han in och så kryper han upp i Pers knä. Han sitter och tittar, han är så artig, så han väntar lite i alla fall tills samtalet pågår, och så hör man, pappa, du är väl starkast? Ja, säger Per. Och han kryper ut sakta igen och så springer ut på gatan. Och jag vet inte, men jag tror ju att där ute stod en annan grabb. Du, pappa är starkast. Det hade varit en diskussion där med barnen om vem som var starkast och hur det var. Och han var fullständigt trygg i detta. Han kröp upp pappans knä, han fick reda på att han var starkast, och så kunde han återvända ut. Får man jämföra relationen med Gud med det? Ja, jag tror det. Jag tror att Gud är precis som den pappan eller mamman som tar emot sitt barn och försöker ge barnet det där svaret som de behöver. Och Gud är verkligen den bästa tänkbara fadern. Han ger verkligen det bästa svaret. Han har det som vi inte som mänskliga föräldrar har alltid. Han har den förutsättningslösa, gränslösa kärleken. Vi hoppas ju att vi har delar av den. Bönen är vår innersta gemenskapen med den Gud som jag försöker beskriva det. orden, formen, längden, platsen, det är oväsentligt. Det avgörande är att vi ber. Gud längtar efter att få ge oss svar. Han vill ge oss det bästa han har. Han vill ge av sig själv. Han vill ge oss sin gode helige ande. Herre, du vet att det är smärtsamt för oss när vi tycker att vi ber om viktiga och rätta saker. Det kan vara helande för oss själva eller en anhörig. Det kan vara andra där vi absolut upplever att det inte strider mot din vilja. Och ändå så ser vi inte bönesvaret. Herre, hjälp oss att alltid komma ihåg det där svaret som Paulus fick när han bad 3 gånger om att få slippa. Min nåd är allt du behöver. Herre, förlåt oss när vi försöker förklara dig. Tack för att vi kan inte. Men hjälp oss att våga gå på alla underbara löften. Att du vill och kan och längtar efter att få ge oss svar. Herre, hör vår bön. Amen.